Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkommen till avsnitt 36 av Game of Stocks. Det här är Investacus, eller Dogge, som pratar. Och vi spelar in nu den 18 februari. Hej Danne, hur känns det?
Jo, det känns bra.
Ja, du har ju ett case idag.
Mm, exakt. Det ska bli kul.
Ja, det var inte ett dåligt case heller tycker jag. Väldigt intressant. Det är lite, för mig är det lite klepigt. Jag har lite problem med när jag kollar på börsdata hur det ser ut.
Ja, jag förstår det.
Det är inte straightforward, men på tal om börsdata.
Ja, exakt.
Så är det vår sponsor denna vecka också. Mm. Och vi har ju lyft här i egentligen 9 avsnitt en funktion på börsdata. Och egentligen det här 10:e avsnittet där vi kunde lyfta en funktion hos börsdata, och den jag vill lyfta här, det är egentligen deras kundservice.
Mm.
För det finns ingen annan finanstjänst här i Sverige som har 24/7 svarar på någonting som de gör. Alltså jag pratar med George typ så här klockan 11:30 på natten om typ redovisningsprinciper med IFRS och liksom K3:an, hur det ska liksom reflekteras i börsdata och prata lite liksom nyckeltal. Så att
jag kan inte påstå att jag har haft samma
diskussion. Någon?
Nej, nej.
Fan, så har inte alla liksom diskussion och redovisningsprinciper klockan 12 på natten?
Ja, nej, det är sängkammarsnack mellan mig och samman, absolut.
Ja, exakt. Vad är inte det? Nej, men och alltså George med Henrik, grym support, svara när som helst, och vill man ha ett bolag som ska komma in snabbare när det är rapport, de löser skiten alltså.
Ja, sen har jag ju sett också att man efterfrågar vissa bolag, till exempel att ja, kan vi få in börsdata på, för det här bolaget? Mm. Och så ser man att ja, ibland lyssnar de på det och tar in det.
Exakt.
Och det går rätt fort, och ja, de utvecklar ju också tjänsten börsdata väldigt fort också.
Mm. Ja, och det är det jag lyfter fram egentligen. Hur mycket de lyfter fram den här tjänsten och bara utvecklar, ta inget mer i pris.
Nej, fast det har ju kostat ungefär samma hela
ja,
tiden.
Ja, de la till bara en högre prisklass för att få estimat och liksom hela världen.
Mm.
Men sänkte ändå den första prisklassen, vilket var så här, man bara okej, hur mycket ska det kosta? För jag vet typ så här, vad Reuters kostar, vet vad Bloomberg kostar, vet vad Infront kostar. Och sen med den kundservice de har, alltså det är ju blixtsnabbt på Twitter eller mail. Du får ett svar direkt tillbaka inom 30 minuter minst.
Mm. Nej, men de är bra på det, absolut.
Mm. Så att tack Börsdata för att ni sponsrar här, ni är grymma, och ja, kul för att ha er med sen också vidare.
Mm, verkligen.
Ja, ska vi gå över till ditt case?
Ja, jag har lite sån här, ska man säga, en prolog.
Oj.
För caset.
Du börjar ju inte med Iliaden prologen liksom, så här. Nu kommer vi sitta här i liksom, ja, 15 år och vänta på att du kommer fram till liksom början.
Ja, jag har ju en tendens att vara långdragen, det vet jag.
Ja, fast inte lång.
Nej, mer långdragen i alla fall.
Kompenserar det?
Ja, jag kanske gör det. Nu, börsen har ju gått extremt starkt. Vi pratar inte makro eller sådär, allmän börsvärdering brukar vi inte prata, men det är dyrt på många fronter. Och sen, det är mycket också förhoppningsbolag, eller inte förhoppningsbolag, men mycket betala för framtida vinster och sådär. Så jag tycker ändå det är attraktivt med nuvarande starka kassaflöden och stabila kassaflöden, där man ser att intäkterna borde vara bra över tid och att man inte borde tappa intäkter, så det är icke-cykliskt och sådär, konjunkturskänsligt. Och det är det som har fått mig att titta på det här caset då, och det är Millicom. Och jag tycker att det är intressant för att det är lågt värderat, och då kan man diskutera varför det är det. Men det har ju varit en våt filt i och med Kinneviks utdelning av aktierna egentligen till alla aktieägare.
Mm.
Så då har det varit en del utflöden då, i och med att aktieägare som har fått, Kinnevik-ägare som har fått Millicom. En del av dem har ju säkert valt att sälja.
Exakt.
Till exempel. Så det är Millicom, och om vi går in på en översikt då snabbt. Det är mobil och en bredbandsoperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader, emerging markets. Och de erbjuder då ja, mobil, tv, bredband. Det är de är ju på global nivå, men det är egentligen nästan bara Latinamerika. Men de har ju jättelite i Afrika. Och de har haft en större del i Afrika tidigare som de har avvecklat. För att vi kommer komma in på det senare, men det är fördelaktigare marknad med Latinamerika helt enkelt. Så det är ett medvetet val de har gjort.
Ja, för de var väl först i Afrika egentligen?
Ja, exakt.
Och var jättestora där.
Ja.
Och sen flyttade liksom över till Latinamerika, Centralamerika för att de såg bättre möjligheter.
Ja, och du var inne på att börsdata har sett, det ser lite stökigt ut om man kollar historiken där.
Det ser ut, kom och hjälp mig, ursäkta.
Ja, det ser ju inte kvalitet ut om det är så. Det ser ju så här, det här är ingen bra investering, och det är ju för att det är ju turnaround case egentligen. Det är ju att de har liksom avvecklat en hel marknad och gått in i en ny marknad, och det blir ju stökigt. Så att det blir lite svårt att bedöma den nuvarande bolagsformen på hur det har sett ut, tycker jag. Men de erbjuder då bredband genom HFC, som de kallar Hybrid Fiber Coaxial, eller fiberkoax som vi säger i Sverige. Mobilt bredband och 4G och kabel-tv i princip. Och de har varit verksamma i Latinamerika över 30 år, men de har varit väldigt stora i Afrika också då, som sagt. Mm. Och nu som sagt är det renodlad egentligen latinamerikansk operatör. Och det är ett stort bolag, de hade 21 000 anställda i slutet av 2018. Mer än 50 miljoner kunder har de, och de har sitt huvudkontor i Luxemburg då. Marknaden då, som sagt, är de stora i Latinamerika. Det är 95% av intäkterna. Och det är bara 5% av intäkterna som kommer från Afrika. Och även den delen, som den 5% som är kvar, ska avyttras.
Okej, så att man kan egentligen i princip räkna bort den egentligen också. Och så hoppas man får in mer kassaflöde.
Ja, egentligen så. Mm. Den totala adresserbara marknaden då, som Millicom befinner sig i, uppgår till 120 miljoner människor. Mm. Och Millicom har idag cirka en tredjedel av hela den marknaden i Latinamerika. Och det är alltså lite drygt över 40 miljoner kunder. Det är ju Latinamerika, Centralamerika är rätt stort. Men de är inte i de mest mogna länderna som Brasilien och Argentina.
Nej.
För de växer inte lika snabbt. Så jag tänkte att vi går igenom lite snabbt de länderna. Mm. Bara så att man får en känsla för vilka länder det är. Och det är Honduras.
Innan vi går igenom dem så vill jag ju tipsa om att vi har en PDF.
Just det.
På hemsidan. Så gå in och ladda ner den, så kan ni se den här bilden, så blir det lite lättare att hänga med.
Absolut.
Och ni kan också läsa lite mer liksom, för att den skriver liksom allting, och vi tar egentligen basen för den, men då kan ni läsa lite mer där. Så gå in på gamestocks.nu och ladda ner liksom PDF:en, så kan ni läsa på om bolaget och följa med när vi pratar om det.
Ja, bra att du sa det. Och sen det blir lättare att hänga med siffror och sådär också.
Ja, helst med tabeller så här.
Precis. Så då är det en bild du kollar på här. Men Honduras är en marknad de är inne i. De är etta där när det kommer till mobilsidan. Etta i bredbandssidan. Och sen de tvåa när det kommer till tv. Nicaragua är de etta på mobilsidan. Tvåa på tv-sidan. Jag vet inte om de inte är inne där i bredband kanske. Colombia, trea på mobilsidan. Tvåa på bredband. Tvåa på tv. Paraguay är de etta på mobilsidan, etta på bredbandssidan, etta på tv-sidan. Och då menar jag ju då alltså marknadsandel då. De är ju störst marknadsandel av konkurrenterna. Bolivia är de tvåa på mobilsidan, etta på bredbandssidan, etta på tv-sidan. Panama är de etta i alla segmenten. Costa Rica är de tvåa i princip i alla segmenten. I El Salvador är de tvåa i alla segment. Och i Guatemala är de etta på mobil- och tv-sidan, men tvåa på bredbandssidan.
I princip är de antingen ledare,
ja,
eller så är de liksom toppkonkurrenten för att bli ledare.
Ja, och det är därför jag ville, det är kanske tråkigt att gå igenom det där som jag gick igenom nyss, men det är viktigt, för det jag vill belysa är att de är marknadsledande i Latina och Syd- och Centralamerika, eller så är de tvåa i princip. Och de länder de är tvåa i har de nyligen också förvärvat bolag i, och där kan de växa och kanske till och med bli etta.
Jo, för du har ju till exempel Colombia och El Salvador, det är där de inte ligger etta på någonting.
Mm.
Costa Rica ligger de också liksom efter. Costa Rica fattar att de ligger efter på.
Det är ju en ganska mogen marknad där.
Ja, med tanke på hur mycket amerikaner som bor där.
Mm.
Och ser det som sin, vad är det, 51:a delstat, eller de anser att det är ibland.
Ja.
Liksom. Så där förstår jag att man har konkurrens av typ, alltså jag förstår att liksom amerikanska bolag är där.
Mm.
Men jag förstår inte att de leder pay-tv. Det var lite överraskande. Då tänkte jag att NBC eller någon annan AT&T
men du, eller leda. Tänker du på Puerto Rico?
Nej, Costa Rica. Eller Puerto Rico som är
mer. Puerto Rico är när man säger nästan att det är en delstat.
Jaha, jag tror Costa Rica också.
Ja, det kanske är. Jag har inte.
Vad jag vet så är både Puerto Rico och Costa Rica väldigt så här.
Men det stämmer i alla fall att det är mycket amerikaner i Costa Rica, så det stämmer. Men i alla fall, de är stora i de här länderna, så det är inte så att man är en liten spelare. Men då kan man ju fråga sig, okej, varför är de inne i Latinamerika överhuvudtaget? Men det är en intressant marknad då, för att det är en låg penetrationsgrad för 4G-abonnemang och bredband. Men sen växer deras medelklass och ekonomi i en ganska snabb takt jämfört med västvärlden. Mm. Och jag menar, det är ju länder där man går till att bli, liksom, går från ett u-land till att bli mer liksom moderna. Och deras population har också en relativt låg medelålder, så de har ju lättare för att anamma, ja, ny teknik och helt enkelt en bra kundgrupp för den här typen av produkter. Och egentligen mindre än 35% av Millicos nuvarande kunder har 4G. Och mindre än 10% av hushållen i deras footprint då, alltså egentligen de marknader de finns i och närvarande i och har infrastruktur i. Mm. Alltså de hushållen de berör, kan man säga, har HFC, det här fiberkoax-bredbandet. Så enligt Oxford Economics 2019 gjorde de en undersökning, så väntas Latinamerika spendera mer och mer av sin disponibla inkomst på kommunikation. Och ekonomin i de här länderna växer ungefär, ja, med 2-3%. Eller 2-5% då, sett till BNP-tillväxt. Men medelklassen växer i snabbare takt. Och den växer i princip med mellan 5-12%. Ja, medeltillväxt då mellan 2018-2028. Så det är en prognostisering.
Mm.
Så den ekonomin förväntas ju växa, och medelklassen förväntas växa snabbare än i västvärlden.
Ja, det tror jag ingen liksom inte håller med om, att det kommer växa mer där än vad det kommer växa i, ska man säga, i Norden eller i, vad ska man säga, Västeuropa överhuvudtaget. Så det håller jag med om. Och man tänker, de har ju lite samma demografi med att deras befolkning är ung, vilket gör att de tar till sig det här lätt. Och ung befolkning har oftast mer krav på tänk som underhållning och så vidare och så vidare. Så
ja, men precis. Man vill kolla Netflix, YouTube, då behöver du ett 4G-abonnemang eller ett bredband.
Ja. För att vi har inte pratat om hur mycket hög hastighet det är på det här. Vi vet inte hur hög hastighet det är i deras trådlösa nät.
Nej.
Så om det är som Sverige för typ 10-15 år sedan, så var det enda sättet att få upp hastigheten för att kolla på Netflix är ju typ som att måste ha fiber inne i väggen.
Mm.
Om de inte har kommit upp i 4G-nät i de här länderna, men det kan vara ett problem för att det är väldigt, alltså det är väldigt bergigt.
Men det är ju det jag nämnde då, att 30, det är ju mindre än 35% av deras mobilkunder som har 4G, så att det är fortfarande, det finns ju ett en plats för bredband på ett sätt som inte finns i Sverige på samma sätt, alltså en ännu större behov av det här.
Och då bara ser man 5% penetration av 4G?
Ja, för de har 38 miljoner, vi kommer gå in på det senare, men 38 miljoner mobilabonnenter, men det är bara 13 miljoner av dem som har 4G. Så att det är det som är spännande med den här marknaden, att det liksom, det växer. När vi pratar 5G, de fortfarande inne på att liksom bygga ut sitt 4G-nätverk.
Jag tycker ju USA fortfarande är på 3G-nät, men det är en annan sak också. De har bara hotat upp det, så bara wow.
Ja, jag har inte så bra koll på det faktiskt. Men, yes. Men om vi kollar då, medelåldern ligger mellan 22-32 år, beroende på vilken marknad man tittar på. Och det finns grafer på det här i pdf-en. Men yes, totalt sett, om man ska dra något snitt, så är medelåldern ungefär 26 år. Så det är en ung medelålder.
Mm.
Och som sagt, det är viktigt när vi pratar om det här, för att det behovet, alltså det, vad de är intresserade av, driver behovet av Millicoms produkter.
Verkligen.
Så gaming, streaming, liksom all sorts underhållning, allt ligger på nätet idag. Så det är viktigt. Och sen Oxford Economics predikterar då att runt 2028 så kommer 25 miljoner hushåll inom Millicoms marknader ha en inkomst på högre än $10,000. Och det är vid just den gränsen på $10,000 som börjar bli lönsamt för Millicom att bygga ut deras kabelnätverk. För att man måste ju ha någon sorts inkomst för att ens börja tänka på de här tjänsterna.
Det känns inte som att det är ett sammanträffande, om man säger så.
Nej.
Det känns som att det är rätt uträknat. Vad säger jag på det här, liksom.
Ja, och sen oavsett om det är fattigare länder som Bolivia eller rikare länderna som Panama eller Costa Rica, så lyckas egentligen Millicom behålla en ARPU, alltså en average revenue per user, eller en medelvärdesintäkt per användare på $30. Och den här ARPUn har ökat konsekvent. Och det här, då pratar vi home. Alltså home är intäkter från bredband. Alltså fast,
bredband och tv.
Bredband och tv i princip.
Okay.
Så fast indraget. Det är då de har $30 per månad ungefär.
Mm.
Så senaste 3-4 åren har Millicom adderat cirka 1 miljon hushåll per år i deras footprint. Och så deras möjliga kunder som kan ansluta sig till deras nätverk. Så de adderar ungefär 1 miljon människor per år som kan ansluta sig till deras produkter. Men de adderar ungefär cirka 300-400 000 hushåll per år som faktiskt ansluter sig som kunder.
Okej, så för att förenkla det, så bygger de in det i 1 miljon hushåll, men det är bara 40% av dem.
Ja, ungefär 35%
som kopplar upp sig och faktiskt blir Millicom-kund.
Ja,
Så det är ungefär som att Telia går in och drar in dig i ditt hus, men du blir inte deras kund. Det är bara 35-40% som blir det.
Ja,
okay.
Så som det ser ut nu då. Mm. Men det de har sett över tid är att deras förmåga att betala för den här relativt dyra tjänsten i de här länderna för $30 är inte jättelite. Jag menar, det är
verkligen inte lite i de länderna.
Nej, jag menar det är nästan vad vi betalar för bredband, kan man tycka.
Ja.
Och de lyckas ändå behålla, de ser inte någon påverkan i deras churn, alltså hur många som säger upp abonnemangen.
Nej.
Så att det ser stabilt ut med pricing power bilden så. Och de flesta kunder idag ligger på mellan 5 till 20 megabit per sekund i hastighet.
Oj, tänk om vi hade haft det i Sverige.
Ja, det är ju egentligen inträdesabonnemanget då.
Panik i Sverige.
Ja, det är så här.
Netflix laggar.
Ja, men typ.
Det buffrar. Men det buffrar. Nu igen.
Som när vi var unga, när det tog tid för en bild att ladda.
Liksom. Ja, exakt.
Men det här är inträdesabonnemanget då, 5-20 megabit. Och i de flesta marknader kan Millicom erbjuda 50-100. Så det här är ju bara en möjlighet som de ser för upselling. Att i framtiden då få mycket bättre betalt för sin produkt i takt med att medieklassen växer. Då.
Ja, man tänker bara gaming as a service. Kom in på Stadia till exempel.
Mm.
Det kommer ju aldrig funka med de där hastigheterna. Man måste ju komma upp på högre hastigheter för att det ska funka liksom.
Exakt.
Och Nvidia släppte ju också sin nyss, såg jag nyss.
Mm.
Så att det kommer ju verkligen så här, efterfrågan på det där upselling kommer ju komma med den unga befolkningen främst.
Ja, så det är därför det här på ganska lång sikt ser ganska intressant ut. Att de kan nog ta ganska bra betalt och få bättre marginaler över tid.
I
och
med
att
öka intäkterna per kund egentligen.
Ja, i och med att de tar ju kostnaderna idag för att bygga ut nätverket. Men sen kostar det inte mer för dem att erbjuda en snabbare hastighet, utan det kan de redan göra idag.
Ja, exakt.
Så idag har de ungefär en marknadsandel då, som jag nämnde, på 40-60% på de flesta marknader. Alltså där vi pratar när de är marknadsledande. Undantaget är väl då Colombia, där de har en andel på cirka 20%. Så att, och då är också Colombia en ganska stor marknad för dem trots det. Så att det är en intressant marknad i Colombia. Och vi kommer gå in på lite mer detalj hur stor indel av intäkterna kommer från de olika länderna. Då.
Mm.
Men om vi kollar på affärsmodellen och produkterna, så ja, kommer ungefär 35% av intäkterna från home, som man kan kalla det, som är bredband och tv. Sen kommer ungefär 65% från mobil. Men av de mobilintäkterna så är det en uppdelning på postpaid och prepaid.
Mm.
Och postpaid är egentligen att du betalar efter du har använt det, liksom hur mycket du använder. Så då egentligen ett rullande abonnemang.
Mm, exakt.
Men 40% av totala intäkterna kommer från prepaid.
Mm.
Och det är att man då betalar, ja, i princip kontantkort då.
Ja.
Så det, man föredrar ju egentligen postpaid.
Jo, det är ju säkra intäkter. De där kontantkort, jag tror jag använder bara idag i Sverige för burner phones typ.
Precis, för att sälja knark. Nej, men,
exakt.
Jag vet inte vad man använder det till, men ja, det brukar vara kopplat till tvivelaktiga saker.
Tvivelaktiga saker eller barn.
Ja.
Så, både tvivelaktiga saker. Ja.
Nej, men man föredrar ju, det är ju mer som du säger, det är säkra intäkter. Det är mer, det går förutse intäkterna på ett annat sätt. Men idag, jag tror att totalt sett Millicom, de nämnde det på någon bolagspresentation här nyligen, att 70% av totala intäkterna kommer då från abonnemangsintäkter då.
Mm.
Och det är då från kabelintäkterna, alltså bredband, tv plus abonnemangen på telefonerna. Så det är ändå positivt att det växer för dem.
Mm, verkligen.
Och kollar vi då hur stor del av intäkterna kommer från respektive land, så har vi Colombia, fast de bara har en låg marknadsandel där, så har de 27% av intäkterna från Colombia. För att ja, det är ett land med mer invånare och kanske högre ARPU. Guatemala 24% av intäkterna, Bolivia 12%, Paraguay 12%, Honduras 11%, Panama 8% och El Salvador 6%.
Jag är ändå lite överraskad att Colombia är så mycket och Guatemala, det är inte stora länder. Bolivia är ju ett liksom ytan större land som ja, är ungefär väl i nivån Paraguay och Colombia, men ändå lite överraskad faktiskt.
Ja, för de är inte ens marknadsledande heller. Där.
Nej, det känns ju som att det finns potential i Colombia om man säger så.
Ja, exakt.
Colombia Gold.
Mm. Och de har då 48 miljoner kunder totalt, så det är ganska många kunder ändå.
Mm.
Och de adderar, som jag nämnde tidigare, cirka 3 miljoner kunder per år när det kommer till, eller det nämner jag inte för 4G faktiskt, men de adderar ungefär 3 miljoner kunder per år när det kommer till 4G. Och det är viktigt för dem att addera fler 4G-kunder då det bidrar med en högre ARPU än 3G, antar jag att de kör annars.
Mm.
Och totalt har de då 13,5 miljoner 4G-kunder. Av då 38 miljoner mobilabonnemangskunder totalt sett då.
Så lite mer än 25% då.
Ja, exakt.
Mm.
Och ARPU för mobila kunder är $7 och den har minskat över tid. Och det är på grund av konkurrens då, som har lett till prispress. Andra leverantörer helt enkelt.
Så men ARPU på $7, så om man översätter det till svenska då, så är det 70 kronor.
Men det här är då ARPU för 4G och andra mobila abonnemang.
Men 70 kronor per abonnemang då, fast ARPU är väl på ett år, eller?
Nej, det här är månad.
Månadsvis, okej. Okay, ja, men okej, okay, 70. Det är, ja, om man jämför med våra abonnemang så vill jag ju byta.
Ja.
Så att om man tar där och det blir som i Sverige, alltså en sättning i pris, och alla märker att det är för dyrt att bygga ut ifall man inte höjer priserna, så finns det ju absolut utrymme för prisökning här, om man säger så.
Precis, i takt med att det här växer större och i takt med att det blir fler 4G-kunder. Och de adderar ju säkert 3 miljoner 4G-kunder per år. ARPU har på lång sikt har den ökat, men på kort sikt har minskat nu då. Mm. Men det kan ju vara i med att det är lite krig över kunder och sådär just nu.
Men redovisar de per intäktsben också ner till EBIT, eller? Eller bara ger de bara på revenue? Bara på omsättning?
Jag har sett det på omsättningen. Jag har inte sett det på, nej, på EBIT eller EBITA-nivå.
Nej, för det var roligt att se på EBITA-nivå eller EBIT och se hur mycket, vilka marginaler man har per ben. På home och på prepaid och postpaid liksom.
Ja, det är så här det som inte.
Nej.
Men de adderar i alla fall 350 till 400 000 bredbandskunder per år. Och de har totalt 3,4 miljoner bredbandskunder. Och där har de cirka 30% penetrationsgrad av deras kunder som har tillgång till att kunna utnyttja deras nätverk. Då. Alltså homes passed, som man kallar det. Hur många de bygger ut nätet till. Och där, som jag nämnde tidigare, adderar de en miljon per år av homes passed. Vilket är, som sagt, potentiella kunder som kan ansluta sig till deras nät. Och idag har de över 11 miljoner homes passed och de siktar på cirka 15 miljoner totalt.
Okay.
På medium term, liksom, på några års sikt. Och som jag även nämnde, så är ungefär ARPU för de här home-kunderna, bredbandskunderna, kabelkunderna, är ju $30. Mm. 29-30 dollar. Så att de är ju mer värda.
Det är de ju absolut.
Men sen kan de kosta mer också. I infrastruktur.
Det är ju väldigt mycket upfront-kostnader, om man säger så. Att sätta in det, men det blir ju extremt låsta om de inte börjar dra in fler kablar i huset.
Ja.
Men det är ju som alla känner till ifall man sitter med ett kom-hem-hus. Hur många har en till kabel i huset liksom?
Det är ju det jag menar. Och i Sverige har vi det här öppna nätet. Nu har inte jag grävt så mycket i Latinamerika-marknaden, men jag tror verkligen inte de kör öppna nätet. Så att det här får du en moat i form av, det är lite som USA, liksom, du har det som är draget till dig. Och då är det redan liksom en infrastruktur på plats. Det blir jobbigare för en konkurrent att ge sig in i den marknaden.
Verkligen.
Och hålla på att kriga. Först ha liksom en risk och satsa massa pengar på att bygga ut ett nätverk dit. Och sen då hoppas på att de byter och du håller på att prispressa och priskriga. Det blir inte så lönsamt när det blir liksom en capex-kostnad plus en prispress och inte en så lönsam affär. Men hela affärsmodellen då är ju liksom, den är ganska capex-intensiv. Det kostar ju mycket att bygga den här infrastrukturen. Och så det kostar ju väldigt mycket initialt, men sen kostar det en del att underhålla såklart. Och de är i en expansiv fas nu. Så nu är det ju inte maintenance-capex, alltså att man bara underhåller, utan det är ju mycket för tillväxt. Och de har konsekvent investerat cirka $1 miljon per år, vilket ungefär är cirka 16% av intäkterna, är vad de har legat på drygt. Och de har idag typ ett 4G-nätverk till exempel som täcker runt 75% av befolkningen. Så de har ju bra footprint på 4G till exempel.
Verkligen.
Och kollar man nu på senare tid, så bredbandsintäkterna växer tvåsiffrigt. Och det om man kollar egentligen 2018 till 2019, så växer de runt 12%. Men mobilintäkterna växer mindre.
Okay.
Och det har väl att göra med att delvis att ARPU har gått ner. För att de adderar ju fortfarande många kunder per år. De adderar ju fler mobilkunder per år, 4G-kunder.
De får sämre betalt för dem. Liksom.
Ja, men bredband är ju bättre. Men det är lite mer logiskt, för att du låser in dem mer till. Du har byggt ut liksom fiber till deras hem.
Det är ju väldigt svårt att byta.
Ja, liksom. Precis. Och du får mindre konkurrens. Det är lättare att konkurrera med en 4G-mast till exempel. Och få till
du täcker ju fler. Och, ja, men det är bara rent logiskt att liksom bredband, att det växer snabbare med tanke på den modellen de har liksom.
Mm.
Sen är det ju tråkigt att telefonen inte växer mer, för att det borde ju vara lättare att koppla på, men det är också då lättare att konkurrera.
Ja, det växer ju, precis, det växer ju mer och snabbare i, mm. i antalet användare, men kanske inte intäktsmässigt.
Nej.
Och det får man ju se hur det utvecklar sig när, när marknaden kanske blir mer mogen. Men ja, absolut. Det får man följa. Men Millicom har också varit flitiga förvärvare av bolag. De köpte den största kabeloperatören i Panama i december 2018. De förvärvade Telefonica under 2019 då, som är en mobiloperatör i Panama, Costa Rica och Nicaragua. De var verksamma i Afrika tidigare som jag nämnde och hade intäkter egentligen i Ghana, Senegal, Rwanda, Kongo, Chad och Tanzania. Och idag har man bara kvar Tanzania. Men den biten planerar de på att sälja av också och bli en renodlad latinamerikansk operatör då. Och anledningen till försäljningen i Afrika var att de här var inte tillräckligt skalbara helt enkelt, de här marknaderna. För populationsdensiteten var för låg och medelklassen växte inte lika snabbt där. Eller växer fortfarande inte lika snabbt som i Latinamerika. Och Afrika är den kontinenten med lägst urbanisering, så det krävs ju då, det är ju logiskt, större liksom nätverk mm. av infrastruktur för kabel och bredband och fler mobilmaster för att nå många människor. Och därför får du ju spendera liksom högre capex-kostnad per förvärvad kund då. Mm.
Så lite som att, okej, okay, du startar ett lokalt bolag i Norrland
mm.
och du når lika mycket personer på 50 master som du når på en mast fast den är i Stockholm.
Ja, exakt så.
Och då är det så här, okej, masten kostar lika mycket oavsett var du bygger den.
Precis, så att de insåg ju helt enkelt att det är inte en sån attraktiv marknad.
Mm.
Så att det här, i och med den här fokusen på Latinamerika, så är Millicom ju då ett turnaround case. De har ju liksom total vänt och fokuserat på en helt annan marknad.
Mm.
Så att ja, det är egentligen affärsmodellen och vad de gör i ett nötskal. Och om vi går över till ägarbild och management. Det här är riktigt intressant, för att vdn för Millicom, Mauricio Ramos, han har verkligen skin in the game. Juli 2019 köpte han aktier för 23 miljoner kronor. Och det här han utökade bara sitt innehav. Så hans totala innehav uppgår till 86 miljoner kronor.
Mm.
Och det är en av de vdarna på Stockholmsbörsen som verkligen följer pilotskolan. Liksom. Han har stort innehav.
Verkligen. Det är väl han och Celine då.
Exakt.
Och vad heter han på Dometic? Som äger hur mycket som helst.
Ja, han, jag har inte koll på det faktiskt.
Nej, men det är de två som jag vet äger väldigt mycket i sina bolag.
Ja. Jag menar så 86 miljoner, och det är intressant, för att jag menar, Celine har ju ändå varit grundare. Jag tror inte han är Marisa Ramos är grundare här.
Han har köpt in sig liksom.
Ja, så det är ändå, han tror ju verkligen på det här. Och CFO äger aktier för 13 miljoner kronor, COO 13,5 miljoner kronor och CTO 17,5 miljoner kronor. Sen finns det lite fler som äger också, men det är lite mindre på sig, så jag lyfter bara de här. Men det finns verkligen ett incitament då för ledningen att exekvera liksom.
Ja, verkligen.
Och lyckas bra här. Och de 10 största ägarna lite snabbt, det är ingenting som sticker ut egentligen. Det är mycket pension, så här Nordea Fund, Swedbank Robur, Dodge & Cox. Men egentligen inget som sticker ut.
Men det är ju bara fonder.
Ja.
Och lite ETF liksom. State Street och BlackRock liksom.
Ja.
Så det är ju, ja, det är inte så ovanligt.
Nej, precis. Så det finns egentligen inget att lyfta där. Men det jag ville lyfta är egentligen management.
Ja, exakt. Men någonting också intressant som jag hörde är att liksom Kinnevik delar ju ut Millicom för att de ville bli av med det.
Mm.
Osäkert varför. De behöver ju fortfarande kassako som de har i Tele2, men här skulle de kunna få en kassako som fortfarande är liksom tillväxtorienterad.
Mm.
Men det är ju att efter har ju Helena Stenbeck också köpt.
Kristina Stenbeck.
Har ju också handlat in liksom i...
Ja, jag tänkte faktiskt nämna det tidigare, eller lite senare, men det har du rätt i. Jag kommer komma till det.
Förlåt, jag går före, det är din analys.
Nej, vi kommer till det, men absolut, det lyfter jag absolut, för att det är viktigt tycker jag att lyfta.
Jag tycker det är väldigt så här, bra indikator på att man äger ett bolag som man är styrande i, absolut, de har gått av och sitter bara liksom i styrelsen för vissa bolag de äger. Men fortfarande köper det bolaget efter att sitt familjebolag har kastat ut det.
Exakt.
Det är liksom, okej, okay, inte rätt för Kinnevik men rätt för mig.
Mm.
För det finns ju bara en orsak varför man köper. Det exakt. Vet alla.
Jag menar det. Så att det finns många anledningar till varför Kinnevik kanske delar ut det.
Exakt.
Så att det tyder ändå på att de tror på det, och det är en viktig signal.
Mm.
För att många var ju rädda att det här kanske betyder att Millicom inte är så bra, att de bara vill bli av med det.
Det är något cast.
Ja, exakt. Men sen om vi kollar vallgravar då. Jag tycker det är ganska starka vallgravar i det här, för att det kostar väldigt mycket att bygga ut bredband och 4G-infrastrukturen. Så inträdesbarriärerna är rätt höga, och man är redan marknadsledande på de flesta av marknaden man är inne i.
Mm.
Och sen är det en ganska stickig produkt om man bara ser det till liksom, risken för att tappa businessen, även om man inte kollar till konkurrenter, bara allmänt. Liksom. För att det ska mycket till innan man säger upp sitt bredband och mobilabonnemang. Och det är en bransch som är icke konjunkturkänslig och det är en bonus, tycker jag. Och det är egentligen ingen vallgrav i sig, men det är liksom en säkerhet att inte tappa intäkten.
Ja, fast det blir lite, alltså, om man tittar för bolagets skull så blir det ju jäkligt bra att man är en sticky produkt. Och sen är det en marknad där liksom den fortfarande växer. Det är ju inte så här 1% tillväxt i befolkningen som det är här i Sverige. Liksom.
Nej.
Det tillkommer väldigt mycket befolkning, även från lite låga nivåer, men det är fortfarande högre nivåer än vad Sverige har.
Mm.
Liksom, vi är väldigt liksom tombefolkat, om man säger så.
Mm.
Plus att det är ung befolkning.
Mm.
Som en som har jobbat i telefonbutik och sålt, det är väldigt mycket lättare att sälja till dem som är under 30 än över 50. Med telefoner och liksom förklara vad det är och liksom hur det funkar och så vidare och så vidare. Så att, det är ju väldigt bra förutsättningar för Millicom att växa framåt och ändå ha en stabila intäkter.
Mm, exakt. Och sen en annan stark vallgrav är, tycker jag, att Millicom är på något sätt sin egen största konkurrent i mångt och mycket. För att jag analyserade Bredband 2 tidigare och då pratade vi i den analysen om att många är rädda för att 5G till exempel ska disrupta fast bredband. Men för det första så börjar Latinamerika gå över till 4G nu. De ligger ju liksom en cykel bakom oss. Det är ju liksom en tillväxt i att få över folk till 4G. Det är ju fortfarande bara 25% som har 4G av mobilanvändarna. Men alltså visst, det går ju argument att 4G är tillräckligt bra på hastighet för att inte använda bredband. Men egentligen inte när vi pratar om Netflix och streaming av spel. För att mängden data också går ju åt. Och ofta är de här 4G-abonnemangen är inte obegränsad mängd heller. Men då är det ju fina i det här är att Millicom äger ju också fasta bredbandet. Så de tappar i så fall, det blir någon kannibalisering i så fall.
Mm.
De tappar ju till sig själva i slutändan nästan.
Jo, ja, exakt. Så att även om de tappar dem på fast bredband så får de på andra bredband liksom, eller 5G.
Men det är ganska nice. Jag menar, hade Bredband 2 haft varit typ den största mobiloperatören också, då hade ju det känts som ett säkert case.
Så jag tycker det är så roligt när man säger att man ska tappa på fasta bredbandet till 4G eller 5G.
Mm.
Alltså, om man skulle ha tappat så skulle ju det ha visa sig i Sverige redan nu.
Exakt.
För att våran 4G är bland den är liksom kommit upp i 80 megabit per sekund, vilket är jäkligt snabbt för mycket, men det är fortfarande så att majoriteten av alla har ett fast bredband hemma.
Ja.
Och nu kanske alla säger typ, ja, men det är för att man har en surfpott på sin abonnemang.
Ja.
Ja, fast om du typ höjer den till vissa har faktiskt obegränsat och skulle du sälja ditt fasta bredband då? Jag tror inte det.
Nej.
Så det där med att 5G ska konkurrera ut fast bredband, det tror inte jag på. Jag tror du kommer behöva liksom ett fast bredband som ger så mycket surf att det är unlimited och sen kommer du ha ett 5G-nät eller 5G-telefon med en surfpott.
Ja, och egentligen hur man resonerar kring det här då är nästan positivt för Millicom. För att antingen resonerar man som att man har kvar båda och då säljer Millicom båda sina produkter till sina kunder.
Exakt.
Och tappar man så tappar man till sig själv istället för att tappa till en konkurrent.
Ja, exakt. Och så att på det sättet känns det som att okej, vi kan tappa, men vi tappar till oss själva.
Det känns, för mig känns det, vi har ju egentligen ingen sån, vi har ju Telia som kör både bredband och telefonoperatör i Sverige.
Tele2 också, mer hem, kom hem nu.
Ja, just det, precis.
Men Tele2 också har haft bredband just länge.
Ja, så att det känns ju som ett stabilt...
Ska jag förstöra det? Okej, Telenor också.
Ja, det var faktiskt dålig analys.
Det är bara tre som är dåliga.
Ja, nej, men egentligen känns det tryggare när du har båda och,
ja, ja,
tycker jag. Så att,
ja, men du täcker all kommunikation.
Precis, för att du är egentligen leverantör av data.
Jo, så kan du bundla på ett helt annat sätt. Liksom, du har mycket mer fördelar med det. Att bara vara en hade varit liksom så här, okej.
Okay,
du har bara ett ben att stå på. Det är inte en trebentstol, du liksom två benstol och så missar du liksom det sista.
Nej, precis. Och sen är det ju viktigt att de är stora också. Det är också en valgrav. Att de är etta i de flesta om 40-60% marknadsandel. För att det är storskalsfördelar som gäller i den här branschen. Och har du under 10% marknadsandel går det knappt att överleva. För att du kan inte, de investeringar du måste göra är så tunga att du kan inte vara lönsam i princip.
Så är det verkligen.
Och här är, det talar mycket för Millicom att de är stora.
Att de kan svälja kostnaden,
ja,
så att säga.
Exakt, och de är ju störst i liksom hela regionen. Om du kollar hela liksom Latina, Centralamerika är de ju störst. Så, Men de senaste händelserna i bolaget då är ju då den här våta filten och att Kinnevik då som ägde 38% av Millicom har liksom skiftat ut eller delat ut innehavet till alla sina aktieägare. Men det är ju då vi kom in på det här du sa att Kristina Stenbeck då, för detta vice ordförande i Kinnevik, köpte för egen räkning aktier i Millicom för 150 miljoner kronor efter det avskildes.
Det var en liten summa.
Precis. Så det betyder ändå att bolaget, eller i alla fall inte Stenbeck, svären eller familjen tycker inte att det är ett dåligt bolag.
Nej.
Så att det är ganska bra. Och sen också en annan sak att nämna är att det, när var det här? Jag tror det var 2018 så kom det ett bud från Liberty som är en teleoperatör som har verksamhet i Latinamerika. De la 700 kronor per aktie i ett bud. Hälften i cash och hälften med aktier. Och jag tror det var hälften av aktier, eftersom det var hälften var aktier, så var det ju det som gjorde att Millicom och Kinnevik var ointresserade av att acceptera det.
Ja, sen runt det fanns det väl också lite frågetecken om de verkligen hade finansiering för det.
Ja, det kan säkert finnas mer frågetecken. Men det är på något sätt något indikativt värde på det kanske.
Ja, någon var ju redo att betala för det.
Ja, och idag är Millicom värt 450 kronor. Så att det är en ganska bra uppsida bara baserat på det. Men det är ju inte tillräckligt för att få göra en analys på så att säga.
Nej, exakt.
Men kollar vi de senaste finansiella resultaten. Så de senaste 9 månaderna i 2019 då, som är det de har rapporterat, så växte omsättningen med 7% year on year. EBITDA, som är egentligen det bästa att kolla på i telekom och det man använder för att kolla på telekom, i och med att det är ganska mycket stora avskrivningar. Så det blir svängigt att kolla på EBIT eller vinst.
Verkligen.
Så EBIT har växt med 7% för de senaste 9 månaderna. EBIT-marginalen har varit 38% och operating cash flow, som de då räknar operating cash flow som EBITDA minus CAPEX, vilket egentligen är rätt rimligt för att avskrivningarna vet man inte, de kan svänga en del beroende på historiskt CAPEX och även kan CAPEX svänga såklart, men det i slutändan som blir kassaflödet blir ju EBITDA minus CAPEX egentligen, och det växte med 22% year on year, men endast 7,8% organiskt, så mycket av det var förvärven som gjordes då i 2019 och 2018 som jag nämnde.
Det enda problemet jag har med att säga EBITDA,
mm,
det är ju att om de någon gång liksom i framtiden ska sluta investera,
mm,
och liksom kommer ner till att man säger så här, men vi investerar inte längre, därför kommer EBITDA liksom bli närmare noll,
mm,
då förstår jag att man kör det. Men om de säger att de har en investeringscykel på, vi säger 25 plus år, då tycker jag det inte liksom, då tycker jag inte riktigt okej, okay, för då vet man att det kassaflödet kommer komma ut hela tiden då.
Ja, men det är därför det viktiga att vi tittar på blir egentligen operating cash flow,
mm,
för att det är egentligen EBITDA, vilket är det riktiga kassaflödet, men sen blir det minus CAPEX som du måste investera för att underhålla. Men idag kan man ju kolla då vad operating cash flow är medan de investerar för tillväxt.
Ja.
Men sen när de drar ner på CAPEX-kostnaderna för att det bara blir för underhålla senare och inte blir lika aggressiv i CAPEX, då får du ju en bra bild av vad faktiska intjäningsförmågan är. Och det är EBITDA minus maintenance CAPEX egentligen, underhållnings CAPEX.
Jo, exakt. Och det är där jag håller med. Mm. Men om någon sitter här och säger att ja, jag kollar Millicom och Tele2 och Telia,
mm,
som inte investerar för tillväxt,
mm,
de investerar ju för överlevnad eller investerar för maintenance. Mm. Då blir det så här, då kan man inte jämföra liksom rakt över för att de investerar för två olika saker. Här.
Precis, men det är därför operating cash flow och investera med peers blir rätt svårt. Men det är därför nästan EBITDA blir lite lättare.
Ja, det blir lättare för att det är i alla fall jämförbart med hur man gör marknadsför eller hur man gör redovisningsmässigt. Men
ja,
ja, det är fortfarande som Charlie Munger
säger. Bullshit earnings.
Yes.
Men då kommer vi också in på vilka branscher. För EBITDA är egentligen mer rimligt för kanske en telekom mer än vad det är för vissa andra typer av bolag.
Jaja.
Men absolut, ju högre upp du kommer i resultaträkningen så blir det ju mer bullshit earnings. Men för telekom skulle jag ändå säga att EBITDA minus CAPEX är owner earnings, som Buffett skulle kalla det.
Mm.
Det är egentligen free cash flow eller på något sätt det som faktiskt är den riktiga vinsten. Det är ju liksom EBITDA minus.
Jag håller med här för att Millicom liksom investerar för tillväxt.
Mm.
Det kan jag säga. Men om det, vi sa det i Tele2, jag hade inte hållit med här, för de investerar inte för tillväxt. Inte Tele heller, för de DIY-est.
Nej, men precis. Men ändå, liksom. Alltså det är egentligen ebitda minus maintenance capex som är riktiga
earnings. Det håller jag med om. Men det är ju svårt att få ut. Det är därför när de säger så här, minus capex blir så bara okej, fast ni investerar ju för att växa här.
Exakt,
så,
det är liksom jättesvårt att veta vad maintenance capex är. Ja. Liksom, hur mycket behöver du bara för att hålla dig flytande och inte expandera? Och den siffran, det är sällan ett bolag alla redovisar det.
Alla vet ju att man ligger efter IT-investeringar i alla bolag man äger.
Mm.
Så, ja, men, så är det. Det är lugnt. Man vet att man alltid ligger efter det ändå.
Ja, absolut. Men så kollar vi resultatutvecklingen då. Så siffrorna egentligen i börsdata har jag inte använt den här gången. Jag brukar alltid använda börsdata. Men det är för att IFRS 16-siffrorna som anges då i rapporterna, där ingår inte deras joint venture i Guatemala och Honduras i siffrorna. Så det är en del pusslande för att konsolidera alla siffror. Så därför stämde inte riktigt börsdata-siffrorna. Sen fluktuerar säcken mot dollarn som gör det ännu svårare. Så du får ingen konsekvent jämförelse. Så jag har gjort lite egna sammanställningar från Millicoms rapporter där jag bara har kollat i konstant valuta, så bara dollar. Och det är hela tiden adderar det här joint venture från Guatemala och Honduras. För att i tidigare år så ingick liksom de siffrorna. Men sen senare år ingick de inte i IFRS-siffrorna. Så att nu är det någon IFRS-16-siffror jag tittar på.
Men hur ska IFRS-16 påverka det här?
Alltså, jag har ett utdrag här från en Millicom-rapport där det står "Until 2015, Millicom Group results included Guatemala and Honduras on a 100% consolidation basis. Since 2016, these businesses are treated as joint ventures and are consolidated using the equity method to aid investors to better track the evolution of the company's performance over time." Och därför blir det liksom på något sätt unaudited financial statement om du konsoliderar allt det här.
Alltså det är inte IFR 16.
Nej, men det står i alla fall i
rapport från 2016, inte på grund av IFR 16.
Nej, men i Millicoms rapport står det non-IFRS 16 numbers för de här konsoliderade siffrorna. Jag vet inte varför. Jag har ingen bokföringsnisse.
Nej, men på grund av att IFR 16 handlar ju om operating leasing.
Mm.
Så det kan inte handla om konsolidering av minoritetsägarna.
Det är så det är uppdelat i alla fall.
Det enda jag kan tänka mig är att de äger i de här joint ventures att de äger mindre än 50%, för då ska man inte konsolidera det.
Ja, det kan ha med det att göra.
Men då måste det ha gått ner från det. Eller de kan ju ha gått ner från 50 kan till under 50.
Så kan det vara.
Och då därför inte det räknas med. Men då borde ju det fortfarande synas längst ner.
Ja, nej vänta. Och sen har det ju varit valutafluktuationer. Men det är svårare. Börsdata-siffrorna fick inte riktigt ihop det när jag kollade det. Så att om vi kollar när jag har kollat igenom Millicoms rapporter och tagit de dollarsiffrorna då, så om vi kollar omsättningen så har medeltillväxten i omsättningen de senaste 10 åren, alltså CAGR, varit 5% i princip. Senaste 5 åren 0%, senaste 3 åren 3%. Så ser man här, så över tid har ju Millicom växt. Alltså omsättningen kan ju inte bullshitta, så det är ganska bra att kolla omsättningen. Sen händer det någonting här vid 5 år, om man kollar sen, på 5 års sikt har det inte växt liksom. Om du kollar. Men sen på senare tid har det tagit fart igen. Och det är ju för att då har de ju avvecklat, de har ju sålt Afrika, gått in i Latinamerika mer. Och att avveckla intäkter, ja, det är klart det sänker resultatet kortsiktigt.
Avveckla kostar ju nästan mer än att driva.
Ja, och du tappar ju intäkter såklart. Du säljer ju bort intäktsben.
Exakt.
Men då får en lönsammare bas och utgår från sen.
Så
att det har inte varit någon jättefin resa historiskt. Men man kan inte investera om man tittar i backspegeln som sagt. Så att det ser ju inte jättebra ut historiskt. Men som sagt, man kan inte kolla på det här. För att det är ett helt annat bolag idag. Kollar vi EBITDA, så senaste 10 åren har det växt i snitt med 2,7%. Senaste 5 åren 2% nästa, 1,8%. Och senaste 3 åren 4%. Så samma visar där, det tar fart nu de senare åren. Och EBIT-marginalen har gått från cirka 44% till 36%. Men tittar vi på den underliggande marginalen, de har gjort så här justeringar för alla de här engångsposterna och så här, så är det ungefär 40% de har i EBIT-marginal.
Okay.
Och tittar vi på kassaflöde och capex, så operating cash flow har ju växt då, det är som jag sa, EBITDA minus capex. Den har växt med 3% de senaste 10 åren, 5,2% de senaste 5 åren och 8% de senaste 3 åren. Så än en gång, tillväxten börjar accelerera nu. Och operating cash flow växte organiskt med 15% de senaste 9 månaderna 2019. Och de har en långsiktig plan på att det ska växa med runt 10% på medellång sikt framåt då. Och det är för att de drar ner på capex. Och så växer egentligen EBITDA. EBITDA växer lite snabbare än omsättningen och capex minskar lite. Och capex-kostnaderna har legat på i snitt 16% per år. och då räknar framåt med cirka $1 miljard i capex per år.
Mm.
Ja, och tittar vi på lönsamheten så har return on invested capital i princip legat på 13% 2016, 16% 2017 och 18% 2018.
Okay.
Så det har blivit bättre i takt med att man gått över till Latinamerika också. Jag har fokuserat mer på det, vilket ja, det är som vi sa. Du får ju ut mer vinst per investerad krona när du inte behöver bygga upp ut ett lika stort nätverk då.
För en sån gles befolkning liksom.
Exakt. Så det här har ju funkat för dem. Mm. Balansräkningen, de ligger idag på cirka 2,6 gånger EBITDA i nettoskuld. Så det är lite åt det höga hållet. Det ser vi ofta i telekombolag.
Ja.
AT&T har ju liksom störst balansräkning i världen, i princip störst skuldsättning i världen nästan.
Jo, fast med tanke på intäkterna så är det ju inte så här risky om vi säger så.
Nej, men de har kommunicerat att de har som mål att ligga på 2 gånger EBITDA.
Så de ska trycka ner den då?
Ja, vilket är ändå bra. Att de, och de ska ju dra ner på capex också, så att ja, de fokuserar på att helt enkelt dra ner skuldsättningen lite. Och ja, egentligen går vi över till värderingen. Omsättningen då, enligt deras egna prognoser, vilket man alltid ska tänka till om. Men man ska väl inte bara ta ett bolag för vad de säger egentligen. Ta dem på deras ord så att säga. Men de prognostiserar växa omsättningen med cirka 5% och en EBITDA-tillväxt på mellan 5-8%. De säger mid to high single digit. Det är jag som...
Det är du som översätter lite.
Jag översätter mid to high
single digit. Ah, okay.
Till 5-8% ungefär. Och de ska ha mer disciplinerad capex då och säger där i princip, eftersom de ska dra en capex på ungefär $1 miljard per år, så räknar de då med att operating cash flow ungefär växer med 10% per år.
Mm-hmm.
Och idag på de siffrorna som de senaste siffrorna så handlas aktien till 4 gånger EBITDA. Och nordiska telekomoperatörer handlas till EV/EBITDA 8-13 gånger. Och europeiska och emerging markets till cirka 5-6 gånger EBITDA. Och Amerika Mobil och Liberty Latin America handlas till 5,3 respektive 6,1 gånger EBITDA.
Mm, okay.
Så Millicom handlas betydligt lägre än såklart nordiska. Och det liksom, jag ska inte jämföra dem, men bara för att få ett hum om hur det kanske kan se ut i en mognare marknad. Men det handlas ju lägre än även andra konkurrenter i Latinamerika, fast de också har en stark position. Men om man kollar då på värderingen, förutom att de ligger lågt mot peers på nuvarande, och så kollar man på vad man skulle kunna hamna på för en rättvis värdering om man lägger sig i linje med peers. Så om man då räknar på snitt tillväxt på 5% per år då, som de själva prognostiserar på omsättningen, vilket verkar också rimligt baserat på historiska resultat, så räknar vi 7% tillväxt på EBITDA och så drar vi av egentligen $1 miljard i capex per år. Då får vi i princip en EV/EBITDA på som sagt 4 på nuvarande multiplar. Men om vi skulle lägga oss på runt 5,5 i EBITDA 2020 då, helår, då skulle typ en motiverad aktiekurs med dagens nettoskuld vara ungefär 770 kronor. Och skulle vi lägga oss på en multipel på 6, som är kanske över i spannet då, om man kollar emerging market peers, så skulle vi ligga på 897.
Okej.
Okay. Så det är en ganska kraftig uppsida från dagens nivåer. Och då ska vi då återigen tänka på, det var ett bud på runt 700, aktierna har stått mycket högre runt de nivåerna. Ja, det är inte helt orimligt egentligen med tanke på hur nedpressad aktien är. Det låter kanske som någon
glädjekalkyl. Det låter jävligt nice att få runt 100% avkastning i en telekom aktie, om vi säger så.
Precis, och då ska vi tänka på att då har vi också en direktavkastning på 5%, lite mer än 5%, som är ganska hållbar, för payout ration är under operating cash flow och den här stora uppsidan plus den här stabila direktavkastningen och egentligen stabil verksamhet som jag ser det.
Mm.
Och att det är turnaround case nu med att de har renodlat verksamheten, det är en bra risk reward, speciellt i den här delen när vi är inne i marknaden, alltså aktiemarknaden, att det är ganska höga multiplar och värderingar på börsen. För mig känns det som en ganska säker hamn på något sätt. Och visst, alltså nordiska konkurrenter värderas långt högre, men jag tycker egentligen de värderas högre, men tillväxtpotentialen är ju också lägre. Kundtillväxten och även pricing power känns sämre.
Ja, alltså jag håller med, men det är också om världen var helt likgiltig, för då hade du också tjänat hur mycket pengar på Gravity i det här laget.
Exakt.
så att om du har lite samma case som att Millicom kommer aldrig värderas upp för att de är en sämre marknad, då är ju den det är ju det problemet. Kommer man vara i Never Ever Land liksom tills det faktiskt bara tickar upp den här 5% med deras ebita liksom, så att det blir bara den som tickar på.
Och så får du kanske bara en direktavkastning i princip.
Exakt.
Som blir nedsidan då, förutsatt att de behåller det. Men det är ju telekombolag, så de borde ju dela ut.
Så är det. Men det är väl det som egentligen är risken då. För att även om vi kollar, för att det roliga är att vi är ju från typ så här, okej, vi går till 4-6 i EV/EBIT. Det är fortfarande 50% upp i värdering.
Mm. Ja, det är en multipel expansion liksom.
Ja, exakt. Men det är ju inte en hög multipel expansion som man är van med att prata om. Att typ så här, vadå, Nibe från deras rapport gick väl vadå, tre punkter på PE-talet liksom. Om man säger okej. Okay. Så det är ju inte mycket som ska gå upp i värdering. Men det finns ju, kan finnas problem att de är Latinamerika och det inte kommer aldrig värderas upp på grund av det.
Nej.
Jag skulle väl hålla med om man typ såhär, okej, 5-5,5. Det skulle jag väl sikta på i så fall. 6 är liksom såhär, okej, då hoppar vi av.
Ja, men precis, men även på 5,5 har vi en rejäl uppsida. Nu har jag inte räknat på just 5, men 5 skulle innebära en uppsida, en ganska rejäl uppsida också.
Exakt.
Och sen visst, du har ju risker som du säger. Så, och sen, men sen har du ju valutarisker till exempel. Men nu är dollarn också extremt stark, vilket gör att det blir sämre också.
Ja. Så är det.
Så men, det här blir ju, om man tror på försvagad dollar kanske, kan vara bra.
Ja, det kan vara bra i åtanke, men om man tänker på hur SEK:en har sett ut de senaste åren så kan det nästan vara bra att vara i Millicom.
Ja.
För att säkra lite mot dollarn, så att säga. Jag har ju ägt Millicom förut själv. Gillar kassaflödet, gillar liksom var de var någonstans. Och med att de var i Afrika och Latinamerika liksom. Det finns tillväxt där och det är fortfarande telekom. Men som sagt, om man går in på börsdata och kollar på liksom nyckeltalen så ser det ju verkligen komma och hjälpa mig. P-talet ser inte bra ut, för det ser ju alldeles för högt ut. Det ser ju ut att vara det som var över 2024, va?
Jag vet inte, det är värre än så tror jag.
Det ser väldigt högt ut, så visar man bara blir rädd av det.
Och den historiska utvecklingen ser också negativ vinst och liksom förlustår.
Exakt. Det är verkligen så här ner och sen i en dal och sen nu faktiskt börjar ticka upp lite. Men det är också, kassaflödet var ju horribelt tror jag 2018.
Ja, fast kollar man det operativa kassaflödet över tid så har det alltid egentligen varit stabilt.
Exakt, men så. Om man kollar det liksom i börsdata så var just kassaflödet, om vi ser free cash flow to firm.
Exakt.
Det var typ horribelt 2018 för då hade de typ pumpat in alla pengar de skulle i någonting.
Ja.
Så att jag förstår att man vid första anblick inte kan tycka att Millicom är billigt.
Nej.
Men i och med att jag håller med liksom om värderingsmultiplarna man bör använda här. Så det ser extremt intressant ut.
Ja, precis. Gräver man, som du säger, det här är ju typ ett exempel på ett bolag där man tittar i börsdata för att man kanske hör om att Millicom, man hör någon på DI prata om Millicom, så går man in på börsdata snabbt och tittar och då blir man ju osugen.
Ja.
Men nu när jag har grävt djupare och sådär så tycker jag ändå att det är underliggande stabil verksamhet, och speciellt om man tar i åtanke liksom, vilken turnaround de har gjort i verksamheten, så tycker jag att det är intressant. Och, för mig är det ett köp, och jag äger aktier i bolaget, det är ett av mina större innehav. Så jag tycker risk-rewarden här är bra, just för att du kan köpa ett stabilt bolag, stabila kassaflöden i på en ganska högt värderad börs allmänt, så tycker jag att det här är ett bra risk-reward idag.
Ja, och sen är väl ett av de få sätten att få exponering mot Latinamerika fast i Sverige.
Ja.
Så om man bara vill ta den så är det ju väldigt bra liksom, exponering mot latinamerikanska konsumenten.
Precis, så leker med tanken att man håller det här bolaget över lång tid. Och så säger vi att Latinamerika blir en mycket mer mogen marknad och men liksom ganska rik befolkning eller rikare befolkning, mer välbärgad befolkning. Då helt plötsligt kommer ju kanske multiplerna för sådana här typer av bolag gå upp allmänt också.
Jo, exakt. Och det är där vi pratar om ARPU:n, inte mobilabonnemangen. Antagligen kommer intäkterna kunna gå upp. För att alltså 70 liksom USD i liksom intäkt per kund per månad är jäkligt lågt om man jämför med våra abonnemangspriser här. Om man inte använder någon väldigt lågprisgrej som Vimla eller Hallon eller så här, ska inte göra reklam, men det är fortfarande så här, om vi kollar på våra stora operatörer så är ju liksom ett abonnemang på 450 spänn, det är inte ovanligt.
Nej.
Så att, alltså, men det är liksom, nej, jag gillar det. Jag tycker det är rätt exponering mot rätt marknad. Så där, men ja, det finns också en risk att det kanske aldrig uppvärderas. Det blir en never ending story, att den aldrig uppgraderas liksom.
Ja, men det är därför jag tycker det är intressant att kolla på till exempel operating cash flow yield, eller egentligen kolla på EV genom operating cash flow, typ egentligen ett mer rättvist PE för en sån här typ, för då är det ett korrekt PE för den här typen av bransch, för det är enterprise value som tar hänsyn till belåningen, vilket är viktigt i ett sånt här typ av bolag som har ganska hög belåning, så det blir rättvist. Och sen cash flow, operating cash flow är mer rättvist än earnings. Och kollar man här, jag har även kollat på Pareto och gjort en analys av det här för att kolla, så att jag menar, jag är en glad amatör. Men Pareto värderar det här i linje med 2020 hamnar de på operating cash flow på cirka 7 och 2021 hamnar de på en EV operating cash flow på cirka 6,5. Och det är ungefär vad jag landar på också. 7 och 6,2 landar jag på. Och då använder jag den här 10% i princip operating cash flow tillväxten som Millicom pratar om. Men det är inte så viktigt om det är 7 eller 6,8 eller liksom. Det är ändå en indikation, och det är ändå billigt oavsett vilket av dem där du tar. Men då får du i princip en operating cash flow yield på 15-17%. Så det är en ganska bra yield på cashflowen.
Ja, alltså jag har alltid gillat Millicom. Jag har bara inte satt mig ner och gjort den här liksom, så här, sprida ut och se och verkligen så här, bryta ner där börsdata visar och verkligen se och få en bild av det själv. För att det behöver man göra i ett sånt här bolag. Så det är väldigt mycket redovisning fram och tillbaka. Du har bytt från ett land till en kontinent till en annan. Du har gjort en omstart av organisationen. Du har gjort en omstart av inriktningen. Liksom så här, det är många nya tag som gör att det reflekteras i redovisningen, men det är också att man sitter och tittar på det här är en telekom, det här ska vara stabilt, det ska gå liksom väldigt stabilt uppåt mot liksom mot högra hörnet. Det ska inte se ut som kom och hjälp mig, vad fan, det har gått ner, det har gått upp, investerar som in i bomben, kassaflöden bara blöder och så bara, jag orkar inte. Bara, det ska vara en lätt investering som ska vara lugn för sinnet, och så bara ser man det på börsdata.
Det ser allt annat än stabilt ut.
Ja, man bara, oh,
men okay. Gräver man och kollar underliggande siffror så är det faktiskt stabilt, och det har varit stabilt trots alla de här divestments och utförsäljningar av afrikanska delen. Så för mig är det, jag tror det bara kommer vara stabilare framåt. Det kan inte vara.
Nej, det är nu stabiliteten ska komma.
Precis, men det har trots det andra ändå varit rätt stabilt underliggande. Så att för mig är det jätteintressant, och som sagt, jag är inte ensam och tycker det här. Jag började kolla på det här för att jättemånga fondförvaltare har ju pratat om Millicom i och med Kinneviks avskiljning här. Pareto har ju också en uppsida på runt, att aktien ska upp till 700-750 också. Och jag har sett flera andra sådana analyser. Så att, det har absolut potential. Och som sagt, insiderägandet är stort, så ledningen tror ju på det här också.
Men insiderägandet är stort. Du kanske får sitta och vänta ett tag tills uppvärderingen kommer. Men det är rätt okej, för du sitter i alla fall med en direktavkastning på 5% och du har en tillväxt på runt 5%, vilket bör göra att du får 10% per år.
Ja, exakt.
För att värderingen kan inte liksom stanna kvar på den här nivån och fortfarande ticka upp med någon omsättningsökning och intäktsökning.
Nej, det blir ju till slut någon orimlig värdering på det. Och
ja, du kommer ner på liksom noll. Man bara,
Ja, och din liksom operating cash flow yield, alltså på något sätt får man kanske tillbaka det i form av extra utdelningar då, om det aldrig uppvärderas, eller ett uppköp som har varit tal om tidigare. Så för mig tror jag att man får betalt om man är långsiktig och har tålamod i det här.
Jo, men men i en telekom, man investerar i deras kassaflöden, så EV operation cash flow är nog kanske vettigare att kolla på faktiskt.
Ja, jag gillar det här, och som sagt, jag är investerad. Och så det är ju en disclaimer också, gör alltid din egen analys. Jag är investerad i bolaget och det här är ingen köprekommendation alls. Det är mina tankar och vad jag vill göra och vad jag har gjort egentligen. Jag har köpt och anser det vara köpvärt.
Yes. Ja, jag har inte köpt. Men jag har ju ägt det förut, tycker det är intressant för just den exponering man ger och just den stabiliteten här. Men det är ett intressant bolag. Så är det.
Absolut.
Ska vi runda av?
Ja, verkligen. Yes.
Det så, räcker så här, tycker jag. Vi räcker så här, det låter bra. Ja, men vi vill först tacka Börsdata. Grym tjänst, spara er tid, spara er pengar, tjäna er pengar. Det finns ingen annan tjänst som gör det.
Exakt. Så, den sparade inte mig så mycket tid just för den här analysen, för att det var väldigt stökigt med valuta skillnaderna och de rapporterade in det i säck i det här fallet då. Men annars så använder jag alltid börsdata.
Så här, det finns ingen gyllene pistol.
Exakt.
Så att börsdata är bra för mycket, men ibland måste man fixa lite själv om man ska på en lite högre nivå.
Exakt, men det funkar nästan till alltid och det blir mycket enklare för renodlade svenska bolag.
Ja, såklart. Ja, men absolut. De är riktigt bra på allting annat också. Ja, och, ja. Och sen stor eloge till Bull och Henrik att börsdata.
Mm.
Grym kundservice.
Verkligen.
Och grym utveckling av en redan grym produkt.
Ja, verkligen. Det blir bara bättre så för varje år.
Men ska vi säga var vi finns någonstans och sen avsluta det här?
Mm, det tycker jag.
Så, ja, ni hittar mig Douglas Investacus @Investacus på Twitter.
Och Danne, eller värdeinvesteraren på Twitter.
Och ni hittar podden @gameofstocks.nu på Twitter. Ni hittar oss också på Instagram som gameofstocks.nu. Och sen hittar ni också som sagt våra pdf-er på vår hemsida på www.gameofstocks.nu.
Mm.
Det var allt för idag.
Avkastning på er.
Hejdå!